Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Bubble in the Sun är en historisk fackbok av Christopher Knowlton om den explosiva markboomen i Florida under 1920-talet. Boken följer hur ett varmt klimat, nya transportmöjligheter, aggressiv marknadsföring och lättillgänglig kredit förvandlade delar av södra Florida till centrum för nationell spekulation. I centrum står utvecklingen av bland annat Miami Beach, Coral Gables och Boca Raton och de entreprenörer som ville skapa både semesterparadis och helt nya städer. Knowlton behandlar dock inte boomen som enbart en lokal historia om fastigheter. Han undersöker hur handel med tomter, optioner och lånefinansierade köp skapade en skör ekonomi och hur sammanbrottet blev en tidig varning om de svagheter som senare fördjupade den nationella krisen. Genren är ekonomisk och social historia, berättad genom personer, stadsbyggande och marknader. Syftet är att förklara varför Floridas korta guldålder fick följder långt utanför delstatens gränser. Och varför dess mönster fortfarande är viktiga när bostadspriser rusar snabbare än inkomster och faktisk efterfrågan. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Florida såldes som en modern dröm, inte bara som mark. En central styrka i boken är att den visar att Florida-boomen byggde på en idé om livsstil lika mycket som på markvärden. Under 1920-talet marknadsfördes södra Florida som en plats där välstånd, fritid, modern arkitektur och subtropiskt klimat kunde förenas. Järnvägar, vägar och den växande bilkulturen gjorde området mer tillgängligt för köpare från andra delar av USA. Utvecklare sålde därför inte bara tomter, utan visioner om exklusiva samhällen, semesterliv och snabb social rörlighet. Carl Fisher, George Merrick och Addison Misner hör till de mest välkända gestalterna i denna omvandling av Miami Beach, Coral Gables och Boca Raton. Knowltons poäng är att sådana visioner kunde skapa verkligt värde. De ledde till byggande, inflyttning och stadsmiljöer som fortfarande präglar Florida. Men samma visionsförsäljning gjorde det lättare att frikoppla priserna från vad marken faktiskt kunde bära. När reklam, kändisskap och status blir avgörande för efterfrågan kan köpare börja förutsätta att nästa köpare alltid betalar mer. Boken belyser alltså hur stadsplanering, kultur och spekulation samverkade. Det är en viktig skillnad mot en rent teknisk finanshistoria. Fastighetsbubblan framstår som ett socialt fenomen där föreställningen om framtidens Florida själv blev en handelsvara. För det andra, kredit, binders och snabba vidareförsäljningar drev upp priserna. Boken förklarar att boomen inte främst krävde att varje spekulant hade stora kontanta tillgångar. Den drevs istället av kredit och av kontraktsformer som gjorde det möjligt att kontrollera mark med relativt små insatser. Så kallade binders, i praktiken optioner eller reservationsavtal, lät en köpare säkra rätten till en tomt och sedan sälja den rätten vidare innan ett fullt köp genomfördes. När priserna steg fort kunde detta skapa stora vinster på kort tid. Samtidigt ökade hävstången, alltså skillnaden mellan den lilla egna insatsen och den stora ekonomiska exponeringen. Mekanismen är avgörande för Knowltons analys. En marknad kan verka livlig när många kontrakt byter ägare, men det betyder inte nödvändigtvis att många människor vill använda eller bebygga fastigheterna. En växande del av handeln kan istället bero på förväntningar om fortsatt prisuppgång. Banker och andra kreditgivare blev därför viktiga aktörer eftersom deras finansiering band samman den lokala marknaden med kapital från resten av landet. När försäljningarna saktade in försvann möjligheten att snabbt sälja vidare. Då blev skulderna och de osäkra tillgångsvärdena synliga. Boken ger därmed ett konkret exempel på varför lätt kredit kan förstärka både uppgången och fallet i en fastighetsmarknad. För det tredje, boomen byggde moderna städer, men på bekostnad av natur och jämlikhet. Knowlton begränsar inte berättelsen till köpare, banker och byggmagnater. Han tar också upp den miljömässiga och sociala kostnaden för den snabba utvecklingen. När södra Florida exploaterades förändrades landskap och vattenflöden och Everglades utsattes för omfattande ingrepp. Detta placerar markboomen i en större historia om hur naturresurser behandlades som hinder för stadsutveckling eller som råmaterial för ekonomisk tillväxt. Bokens perspektiv är relevant eftersom den visar att kostnader som inte syns i ett tomtpris ändå kan bli långvariga för samhället. Den sociala dimensionen är lika viktig. Bilden av Florida som ett öppet paradis dolde stora skillnader i makt, boendevillkor och möjligheter. Spekulationen lockade kapitalstarka investerare, försäljare och tillfälliga arbetare, medan den snabba tillväxten satte press på bostäder och infrastruktur. En stad kan alltså se framgångsrik ut genom hotell, nya kvarter och stigande markvärden, men ändå vara beroende av trångboddhet, osäkra arbeten och ojämlik tillgång till vinsterna. Genom att föra in dessa frågor undviker Knowlton att behandla kraschen som enbart ett misstag i ekonomiska kalkyler. Han visar att själva modellen för utveckling avgjorde vem som fick ta riskerna och vilka följder som blev kvar när den kortsiktiga optimismen försvann, för det fjärde. Hurricane och logistiska flaskhalsar gjorde den sköra marknaden synlig. Boken beskriver hur en redan överhettad marknad blev särskilt sårbar när yttre störningar inträffade. Floridas snabba expansionssken hade skapat enorma krav på transporter, material och arbetskraft. När inflödet av människor och byggvaror inte längre fungerade friktionsfritt blev det svårare att hålla uppe tempot i försäljning och byggande. Den förödande orkanen 1926 gav sedan kraschen en dramatisk fysisk och psykologisk förstärkning. Skadorna på byggnader och infrastruktur drabbade en region där många värden redan vilade på förväntningar om ständig tillväxt. Det betyder inte att Knowltons förklaring reduceras till en naturkatastrof. En orkan kan förstöra egendom, men den skapar inte ensam en finansbubbla. Dess betydelse ligger snarare i att den avslöjade hur litet utrymme marknaden hade för motgångar. När köpare, långivare och utvecklare förlorade förtroendet samtidigt blev det svårt att fortsätta sälja projekt och refinansiera tidigare åtaganden. Boken visar därmed samspelet mellan långsiktiga strukturella risker och en konkret utlösande händelse. Det är en användbar distinktion även i dagens analyser av kriser. Man bör skilja mellan det som gör ett system ömtåligt, exempelvis höga skulder och orealistiska priser, och det som får den latenta svagheten att bryta fram. Slutligen. En regional krasch blev en tidig signal om nationell ekonomisk fara. Titeln uttrycker bokens mest ambitiösa argument. Att den floridianska markbubblan bidrog till den utveckling som ledde mot den stora depressionen. Knowlton placerar därför Florida i ett nationellt sammanhang. Kapital, banker, investerare och förväntningar rörde sig över delstatsgränserna. När den lokala marknaden föll drabbades inte bara enskilda spekulanter utan även kreditrelationer och förtroende som var knutna till den bredare amerikanska ekonomin. Florida blir i denna tolkning en ekonomisk varningssignal snarare än en avskild regional episod. Sambandet bör förstås med viss precision. Den stora depressionen hade flera orsaker, däribland nationella finansiella svagheter, skuldproblem och börskraschen 1929. Bokens bidrag är inte att förneka den komplexiteten, utan att visa hur en dramatisk regional fastighetskrasch kunde försvaga aktörer och normalisera riskfyllda former av spekulation före den större katastrofen. Detta gör analysen mer lärorik än en enkel berättelse om girighet. Den visar hur lokala marknader kan påverka den allmänna ekonomin när finansieringen är sammanlänkad. För läsaren blir den centrala frågan därför inte bara varför priser steg i Florida, utan varför så många institutioner och individer hade skäl att tro att uppgången kunde fortsätta utan avbrott. Sammanfattningsvis, Bubble in the Sun passar läsare som vill förstå ekonomisk historia genom en konkret plats och en tydlig händelsekedja. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för fastighetsmarknader, amerikansk statsutveckling, bankväsende och mellankrigstidens kulturhistoria. Även läsare utan förkunskaper i ekonomi kan ha nytta av boken eftersom den förklarar spekulation genom igenkännbara mekanismer som små kontantinsatser, vidareförsäljning, lockande framtidsbilder och ett förtroende som kan försvinna snabbt. Den praktiska behållningen ligger i att boken tränar läsaren att skilja mellan verklig utveckling och prisuppgång som främst drivs av förväntningar. Nya stadsdelar, inflyttning och byggprojekt kan vara tecken på tillväxt, men de garanterar inte att finansieringen är hållbar. Den insikten är användbar vid diskussioner om moderna bostadsmarknader utan att man behöver dra förenklade paralleller mellan olika tider och länder. Det som skiljer Knowltons bok från många breda skildringar av den stora depressionen är skalan och miljön. Istället för att börja på Wall Street visar han hur en regional markfeber växte fram i Florida med arkitektoniska ambitioner, turism, naturingrepp och färgstarka entreprenörer. Samtidigt stannar han inte vid lokalhistoria utan kopplar den till nationella finansiella samband. Kombinationen av stadshistoria, miljöfrågor och ekonomisk analys gör boken till en nyanserad studie av hur en lockande framtidsvision kan skapa både varaktiga platser och djupa ekonomiska sår. Om du vill stödja Christopher Knowlton, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!